Och det är med den nya tv-satsningen The Island på Discovery. Du är företagare, tv-personlighet, bloggare och nykär. Och mamma till fem, välkommen hit Magdalena Graf.
Tusen tack, äntligen.
Äntligen så får vi göra om det här avsnittet.
Ja, men det är ju ganska kul att vi, vad heter det? Hur länge sedan var det? Ett år sedan? Nej.
Ja, det var i alla fall 7-8 månader sedan. Mm. Då jag satt och intervjuade dig. Vi samtalade, hade ett fantastiskt samtal och inser direkt efteråt att
vi har glömt att trycka på play.
Nej, men räck kanske.
Räck. Ja, räck.
Men det hände
faktiskt, hände mig. Jag var med i varvet. Och då hände precis samma sak. Att vi glömde. Men vi gör om det nu. Det blir bättre den här gången.
Vi gör om det nu och det kommer bli fantastiskt bra.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Magdalena, vi kan ju börja med den här tv-satsningen nu, The Island.
Ja.
Berätta lite om den.
Vi är 8 pers och så var vi 3 kameramän som släpptes i vattnet utanför en ö i Panama. Där vi skulle simma i land och överleva i 2 veckor utan något. Så det är ingen mat och ingen vatten. Det var en utmaning.
Men fanns det någonting? Fiske, vad som helst, tänker
jag. Ja, men det är det man tror lite grann. Man ser ju det lite som Castaway. Man kan gå med liksom någon pinne och liksom, ja men du vet.
Lite kokosnötter
lite till kokosnötter. Höger och vänster. Men kokosnötsträden är 30 meter höga. Det är jättemycket tidvatten, rev. Så det var jättesvårt. Jag tror vi fick vår första fisk efter 5 dagar. Så att det var...
Och vatten?
Ja, vi fick ta träskvatten som vi fick filtrera via våra strumpor eller trosor.
Skojar.
Och sen fick vi eld först och sen fick vi koka det. Så att det var verkligen hardcore. Det var inte något liksom, det var inte något relativt farligt faktiskt. Jag tänkte på det nu i efterhand att ganska liksom vågad satsning för oss svenskar att våga göra sånt här program. Vi hade ju verkligen inte något. Det var ju krokodiler och skorpioner och ormar och det var tufft.
Var ni vaccinerade för något, tänkte jag säga, förutom corona?
Nej, det var man inte då. Det här var ju i... det är klart att vi hade fick ta massa vaccin innan.
Men är med krokodiler?
Ja, soldoktorn var med också. Han glömde jag när jag räknade upp.
Soldoktorn,
Maja Montesami. Ja, och sen...
Vi var ju med i Let's Dance.
Ja, just Dance.
Det. Dance. Jag sa det lite på engelska. Ja, så Micke var med.
Ja, Micke var med. Så det var, då hade, han var ju, i och med att han var läkare, så var han både där som deltagare och som läkare. Så någonting verkligen hände så hade vi honom.
Liksom. Fick han dubbelt betalt då?
Ja, det fick han säkert.
och hur var det att överleva med, ni var 8 personer?
8 pers. Nej, men det var ganska intressant så där vem som klev in och tog ledarrollen. Vilka som liksom tuppade sig och skulle bestämma och tog liksom, ja, men kommandot.
Vem var det då? Eller vilka var det?
Nej, men jag tror att bland tjejerna så var Alexandra väldigt så där duktig. Hon har varit med Robinson förut. Och sen bland killarna så var det väl Daniel, kocken. Jag är nog mer en doer. Jag ligger lite så här, ja, men lite som en barracuda och i vassen. Och så hjälper, jag är bara tuff, man hjälper till med allt liksom. Men jag går inte gärna in och liksom bossar.
Såg du krokodilerna?
Ja, vi jagar krokodiler.
Jag tänkte inte att ni skulle äta krokodil.
Ja, såklart. Vi fick lära oss innan hur man på ett humant sätt slaktar en krokodil. Och vad man skulle göra. Du får inte berätta. Men vi var, vad heter det? Ja. Jo då, var krokodil överallt.
Jag tänker så här. Om jag inte får i mig mat så faller ju mitt blodsocker ganska rejält.
Och ja, men det tror jag det gör.
Och jag mår typ psykiskt dåligt om inte jag får i mig det. Mm. Och så är det 8 personer som ungefär känner mer eller mindre likadant. Det måste ha uppstått otroligt mycket irritationer.
Jag tycker inte att du gjorde det. Och sen på något sätt så vänjer sig kroppen. Man nästan bara mådde bättre efter ett par dagar om man inte fått i sig mat liksom.
Man kanske bara rensade kroppen.
Du rensar ur. Jag menar, som tjej har man blivit på jojobantat sedan man var liten. Så att 2 veckor utan mat är liksom inte... Jag tyckte inte det var det svåraste. Jag tyckte det svåraste var alla insekter. Och sömnen. Och så var det väldigt kallt.
Har du bondat med någon eller några av deltagarna så här i efterhand?
Ja, men jag tycker alla var fantastiska. Maria Montesami och jag kom väldigt, hade väldigt kul, och Alexandra. Ja, men jag tycker att vi alla var ett coolt gäng.
Hur är Maria Montesami?
Naturbarn, precis så som hon framställs. Väldigt snäll, rolig. Jag tyckte väldigt mycket om henne faktiskt. Kul.
Det kan man ju nästan se i Hollywoodfruar, att hon tar hand om sin lilla flock och barn.
Ja, men sen tänker man ändå så här, spelar hon så? Eller är hon sån? Jag tänkte att det ska ta reda på nu, men jag tror att hon är sån.
Schysst
kul.
Tjej.
Schysst liksom, ja.
Härligt, man gillar ju bra energi.
Ja, underbar.
Men man hade ju lite som tittare velat se lite mer intriger då antagligen.
Nej, men jag tror att du får så att det räcker. Det kommer bli kul.
Och du vill inte berätta om någonting?
Nej, men du har inga intriger så. Jag tror att alla vi, hade man väl haft liksom intriger, så hade man kanske satt dit Gunilla Persson eller vet, några som tycker om att bråka. Jag tror alla vi är ganska lösningsorienterade.
Hur känner du så här efteråt? Är du glad att du gjorde det?
Jag tycker det var jättekul att få göra programmet. Jag skulle inte göra om det. Men det var spännande. Jag menar, tänkte möjligheten att bara få bo på en öde ö under relativt bra omständigheter med säkerhet och sånt. Det är klart. Kul.
Du sa ju precis att det inte var det med krokodilen och allt.
Nej,
och
nej, men ändå få... Jo, men det var kul. Jag tycker det var roligt och spännande. Det var kul.
Och så är det ju också kul med kanske att det i 8 personer med olika karaktärer och alla har ju sin härliga personlighet.
Ja, ja, såklart. Men jag tror inte att så mycket personer kom fram. I och med att det enda man tänkte på där, det var ju liksom att få sig vatten, mat, och så var man trött. Man var jättetrött, hade ingen energi direkt. Så att det var ju inte så att man hoppade runt och pratade om allt. Det var lite tråkigt. Att det var...
Det handlar om överlevnad.
Ja, men precis.
Och till de som inte känner dig nu, Magdalena, du är ju... uppvuxen i en rätt kyrklig familj kan man säga, ja. Eller hur? Berätta om din uppväxt.
Uppväxt, mamma och pappa hippies, Jesusfolket, växte upp i kollektiv, kudda längs väggarna, inga möbler. Jag tror kläderna vi hade var väl så här ihopsydda gamla gardiner, så att det var väldigt spontant, fattigt och med mycket kärlek.
Är de fortfarande gifta?
Nej, pappa och mamma är skilda. Mamma driver en kyrka ute i Kungsängen med sin man Gunnar, och pappa bor i Älvdalen.
Och hur är det, tänker jag, att de är kyrkliga och så skiljer de sig mitt
i det? Nej, men det är ingen, det är inte, nej.
Nej, det har inte.
Det har inte, nej, det spelar ingen.
Och hur gamla var du och Hanna när de skilde sig?
Vi var väl, jag tror att jag var 12 kanske när de skilde sig.
Så men de har varit vänner hela
ja,
vägen?
Ja, de har varit vänner. Jag tycker det är sunt att skilja sig om man inte passar ihop. Och det inte funkar. Både för barnen och liksom stämningen och allt.
Och ni... flyttade från ställe till ställe hela tiden?
Ja, vi bodde i Göteborg när jag var liten. Så att när de skilde sig så flyttade vi upp till Stockholm. Då hamnade jag här.
Och då kände du bara, this is my life?
Nej, så var det inte. Jag hade ju ganska så här, strikt kristen uppväxt. Jag fick ju inte, bara kyrkan varje söndag tills jag fyllde 18. Och jag fick liksom inte gå på diskon, lyssna på okristen musik. Så det var liksom, jag busade väl lite mot slutet kanske innan jag fyllde 18. Men överlag så var det väldigt strängt.
Och då tänker jag såklart, jag som ändå har följt dig och Hanna lite på 90-talet,
ja.
Att okej, du är uppvuxen rätt strikt och det...
Och sen gick det fullständigt åt skogen. Och nej, så... men man gjorde revolt. Hanna gjorde revolt först.
Jag måste ju fatta det här.
Nej, men mamma, där är mamma rätt, nej, men där är mamma rätt bra faktiskt. Sen Hanna gjorde ju slits och liksom, sen hoppar jag på hela den där karusellen lite senare. Men mamma har alltid varit väldigt liksom... Jag flickor, jag stöttar alltid er, men inte alltid era handlingar. Så där har hon varit väldigt liksom fin. Men jag menar, Hanna sprang ju runt och plockade ner slitstidningen på ICA. När hon, du vet, ja, men mamma har nog fått liksom fått mycket skit för att vi gjorde revolt så många.
Varför tog hon ner massa slitstidningar?
Ja, men hon skämdes ju för mamma liksom. Så att det var ju, så vi försökte ju ändå skydda henne lite grann liksom.
Bara åkte runt från Skåne upp till norr. Då.
Ja, nej, men B&B upp till Kungsängen.
Och hur skulle du säga, den förvandlingen, vad var det som fick er? För oftast blir man så präglad av sin uppväxt att man inte riktigt vågar demonstrera, eller hur jag ska uttrycka det, på det sättet. Eller göra revolt för att man är så himla, vad ska man säga, stöpt i en viss form.
Ja,
vad var det som fick er att liksom hoppa över den höga tröskeln?
Jag tror inte att det var så hög tröskel. Jag tror att det är ändå rätt liksom fritt då i Sverige på det viset. Att man...
Fick ni ha pojkvänner under tiden?
Jag fick ha pojkvänner, men jag fick inte sova över hos dem. Så att där var det ganska liksom, vet, ingen sex för äktenskap. Mamma sa alltså, ja nu flickor, ni är som ett äpple. Om ni låter varje kille ta en tugga av äpplet, då blir det bara ett äppelskrutt kvar när ni träffar den ni ska gifta er med.
Fast ja, men det är lite så. Fint sagt.
Tycker jättefint, jag tycker det är fint. Jag tycker jag säger så till mina pojkar också. Liksom, att, jag tycker det är bra.
Och dessutom så ligger det ju någonting i vad hon säger.
Ja, men det gör det ju. Jag tror att man kan bli ganska sexskadad annars liksom, om man bara ligger och tror som mina, eller dagens ungdomar, det är så fritt och man ska göra allt. Liksom. Jag tror inte att det är bra. Jag tror att man ändå ger en liten del av sig själv till någon. Jag tycker man kan vara lite återhållsam faktiskt.
Under 90-talet då fanns det ju inget Instagram och allt det här, men du och Hanna var ju faktiskt rätt stora.
Ja, men det är det som är så, men då fanns ju, det var ju dagstidningarna med liksom, så man hade bilagor och söndagsbilagor, och men det gick ju inte heller att styra på samma sätt som det gör nu. Nu har man ju så mycket mer kontroll. Skrev Aftonbladet något dumt om dig, då kanske man talar ut och dementerar Expressen. Det var liksom, men och det låg ju kvar också längre. Det låg ju kvar en hel vecka. Nu så försvinner det på 2 sekunder. Du vet att är det något jobbigt nu så är det ju borta. Så att, jag vet inte. Det var annorlunda tider.
Och sen kan man som du själv säger, man kan gå ut och dementera på sitt eget Instagram. Nu.
Ja, men mina Instagram är ju större säkert nu än vad hänt extra. Eller liksom en tidning. Man har ju mer läsare.
Och vad skulle du säga var, om du jämför tiden då och tiden idag, vad skulle du säga var bättre förr och bättre idag? Med kändisskapet, tänker jag.
Oj, jag tyckte att det liksom alla rubriker på den tiden var mycket jobbigare än vad de är idag. För idag är det liksom lättillgängligt, det försvinner. Det tyckte jag var mycket, mycket, mycket jobbigare på den tiden. Men sen var det snällare. Mer oskyldigt.
Förr i tiden. Jag tycker också det, att de är hårdare idag än vad de var. De har på något sätt överskridit massa
alla gränser.
Liksom
är, det är som att de inte var några gränser. Det finns inga gränser kvar. Allt ska bara vara liksom... Jag tycker om lite struktur faktiskt. Jag är nog den gamla skolan där. Lite mer än den här moderna.
Vem blev du ihop med där i 20-årsåldern?
Ja, men jag tog min revolt från mina föräldrar. Hanna gjorde slits och sen kom jag in där sen. Min revolt var ju att träffa en riktigt bad guy. En riktig liksom skitstövel.
Och varför gjorde du det?
Nej, men jag vet inte. Man är så ung och det var lite spännande. Man kommer från en kristen uppväxt. Och liksom, så stod han där. Han var liksom fem svensk mästare i boxning 5 år i rad och liksom alla tjejer tyckte han var. Så han såg ut som Dolph Lundgren i Rocky. Det var bara kär honom. Så blir det väl så att man ska försöka förvandla honom och man ska försöka vara den som, ja men du vet. Så när man fastnat i en väldigt dålig spiral.
Och hur gammal var du då?
Då var jag 18. Jag är 17-18. Så att vi flyttade ihop, vi gifte oss på en gång. Och så var jag väl någon slags gangsterhustru där hemma med honom. Jag har mycket droger, mycket vapen, mycket våld.
Och var du aldrig rädd, tänker jag?
Jag var jätterädd. Och sen så var det väl så ohållbart. Jag fick väldigt mycket stryk. Att jag flydde. Och så bodde jag under dold identitet på kvinnojourer under en lång period.
Och då hade ju ni fått en son också.
Ja, så han är Isak. Lilla fina Isak. Så det var liksom... Han började bli så stor liksom, så när han såg att jag fick hårda smällar så kände att det här funkar inte. Måste försöka rädda honom.
Och hur gammal var Isak när du lämnade?
Drygt 2.
När han slog dig, var det knytnävslag i ansiktet? Vad gjorde han? Nej. Alltså egentligen spelar det ingen roll. Nej. Men man vill
jag
ju
fick
höra...
väl pannan krossad en gång och skallningar och toalettlock i huvudet. Nej, men det var spark. Det var... väldigt grovt våld. Det var det. Sköt med benet gjorde han också.
Är det sant?
Ja.
Så att det men var, med det var, ett vapen?
Med en kolsyrepistol. Men jag fick dra ut skottet själv i smalbenet med en tolv.
Och du stannade ändå kvar i några år. Var
nej,
du
men
kär
gick ju, nej, men det var ju, han var ju farlig liksom. Han var väldigt, väldigt kriminell. Så att jag var ju, han skulle döda mina föräldrar. Och han skulle, när jag stack så placerades en bomb på mina föräldrars kyrka. På 1 kilo dynamit. Så det tiduret stannade bara precis några minuter innan du skulle ha smält bort hela, liksom, hela byggnaden. Så att det var väldigt mycket liksom aggressiva hot.
Så det var rent tur att den där bomben inte smällde?
Ja, ja, precis. Att det var jag på alla nyheter. Och så fick jag ett kontrakt på mitt huvud på 50 000 och k-pissade någon döda. Men så var det väldigt allvarligt. Det var, liksom, det var hardcore på riktigt.
Och hur länge var du gömd efter det?
I 1,5 år. Och sen då under den perioden så hade ju Hanna liksom slagit igenom med slits och allt där. Så för mig på något vänster var det att han satt ju i fängelse under en lång period. Och det var väl ganska bra, för då slutade han väl med droger och anabola steroider och sånt. Så att det gick ändå liksom, jag tror han tog sitt förnuft i fånga. Men någonstans där så hoppade jag väl på tåget med Hanna, för det var lite som att gömma sig i rampljuset. Tänkte det att jag kommer inte bara bli en statistik på någon dödad kvinna i tidningen, utan är jag någon och syns jag så går det inte att komma åt mig. Så lite så var hela början med systerna Graf.
Det är det där som har gjort dig till den du är idag på något sätt.
Ja, men lite överleva. Jag menar, jag tror du och jag är nog, du är nog den mest jag kan känna att jag är liksom närmast lite grann. Jag tror att vi skulle klara oss överallt. Jag tror ju att liksom lite av, i och med att jag kommer från den bakgrunden jag gör med kristna föräldrar. De bygger barnhem. Mamma har alltid tagit hand om människor. Jag är uppvuxen med att det liksom ligger någon psykisk sjuk på någon soffa och mamma tar hand om folk. Så någonstans så tror jag kanske att
jag tar det har tillbaka varit en del, det jag med, bara så vet.
Ja, nej, men någonstans så tror jag att det här med att hjälpa folk och att det är något medfött jag har haft i mig som säkert har triggat den här. Men sen var jag tillsammans med honom, så tänkte jag så här, nej, nu ska jag bryta. För ofta så har man ju liksom, du vet, man träffar Magnus Hedman efter honom. Och det var så här, men han knarkar inte. Han är sportkille. Han är glasögon, lite flint. Nej, men du vet, jag menar så här, jag ska träffa motsatsen. Och bara tyckte liksom att, du vet, och var ju självklart kär i honom. Men sen glömmer man bort kanske att han är ju, för att vara en sån elitidrottsman, så är han ju ego. De är liksom narcissistiska, bekräftelsebehov. Så att det blir som att slungas in i olika, liksom,
olika fack.
Olika fack. Men jag har ändå försökt bryta ett mönster lite grann.
Det är klart, hade jag också sett min mamma jobba mer som volontär. Eller volontär heter jag.
Ja, precis.
Volontär.
Ja, hon har ju faktiskt, mamma bytt 60 barnhem runt hela världen och sjukhus. Och hon är väldigt driftig.
Det är det jag menar.
Jag nästan älskar barnen i Afrika mer än mig och Hanna.
Ja, men det där är faktiskt intressant.
Ja, det var hon är liksom. Sen hjälper hon ju till om det är någonting liksom. Självklart. Hon är inte någon, hon är inte liksom, hon kommer in och så tar någon av mina bebisar och så bara, en Instagram-bild Magdalena. Och sen åker hon iväg till Ryssland eller någon annanstans. Liksom.
Det där har jag hört så mycket om, de där som är så här, ja, men min mamma var psykolog, hon var en fruktansvärd mamma. Hon,
ja, men det är nog motsatsen liksom. Ja, precis.
Men hon måste ha gett er kärlek.
Nej, men hon var fantastisk. Ja, men mamma är ju världens mysigaste och alltid, om det, när det väl krisar så finns hon alltid där.
Men man är bara olika.
Och sen kan jag tycka så här, jag tycker att det är så mycket fokus på det här liksom, vad en bra mamma eller en bra pappa liksom. Det är, du vet, mina barn tycker väl säkert att jag var en rutten morsa liksom. Eller, men jag tycker inte man ska lägga så mycket fokus i hur de var och var bitter eller sur eller, jag tycker så här,
alla
gör sitt bästa, alla är vi människor liksom.
Så är det, och det är komplext att vara människa.
Det är faktiskt det, och jag känner så här, jag skulle aldrig, klart, jag hade också jobbigt när jag var liten och stökigt och min pappa tog massa droger och det var mycket bråk och sånt där. Men jag skulle inte sitta och skylla liksom mitt mående idag på dem. Det tycker jag nästan att dagens ungdomar gör lite grann. Det är liksom man ska hitta fel på alla andra.
Nu är du också en stark person som tar dig i kragen och går vidare.
Ja, men det gör jag.
Och alla
får man, så får man inte säga.
Ja, men så är det. Jag,
ja, men så är det. Jag skulle aldrig, ja. Jag bara borstar
men
av mig upp igen.
Jag säger det. Och jag också lite, där, det vi pratade om tidigare, att vi båda överlever det. Däremot, just det här med droger och allting, det förekom ju inte i vår muslimska familj.
Nej.
Och det fanns ingen alkohol, så, att, så här, min första drink tog jag när jag var 35 år gammal. Mm. Så lite har det ju med uppväxten vart man hamnar. Sen måste man ändå ta sig i kragen såklart. Och sluta skylla på sin uppväxt. Men alla är inte lika starka som du och jag.
Men såklart inte. Jag menar, men du kanske hade annat. Jag menar, jag kan tänka mig att
Jag fick en toffla i huvudet.
Ja, men det är det jag menar. Jag försöker komma på hur jag skulle säga det. Men jag tänker barn med invandrarföräldrar. Jag menar, om jag tittar på min kille som är rom, spanjor. Jag menar, de fick stryk när de var små. Jag menar, du fick ju pisk.
Så är det.
Och det kanske inte jag fick, man fick inte annat. Så det går ju, fasiken. Bara sätta in bara 500 spänn i månaden till sina barn. Så får de ta en terapeut när de blir stora. Så.
Tillbaka till Magnus. Du träffar Magnus, du flyttar till England. Du skaffar ytterligare två barn, eller hur?
Två barn med honom, Lancelot och Tristan. Och sen så skiljer vi oss efter tio år.
Hade han redan hamnat i sitt missbruk när ni skiljer?
Nej, utan vi skiljer... Jo, sista året så dolde han det för mig ganska... Men det dök ju upp liksom på ytan. Det är ju det här med bekräftelse. Och jag tror att liksom det som Magnus själv säger nu, för han är fantastisk. Vi är ju bästa kompisar idag. Och Magnus har varit den som kanske har hjälpt mig via min sista skilsmässa nu. Och varit liksom ett jättestöd. Och han är fantastisk. Men jag tror som han säger att när man slutar med fotboll och man är så van att komma in på plan. Alla 60 000 hejar på dig. Så blir liksom, testa droger. Du har levt renlevnadsliv så länge. Och jag kan tänka mig att just de här drogerna som han tog är ju en... vad heter det, självsäkerhetsdrog, och påminner mycket om den bekräftelsen han fick inom fotbollen. Så det gick åt helvete helt enkelt. Men nu är han bra.
Och hur var han med barnen när de var små då? Hur gamla var
de? Då var ju de, Isak, jag kan inte komma riktigt ihåg gamla de var. De var små, de gick väl ettan. De var ju, alla har ju sina olika liksom, de var ju med mig, men de fick ju vara med honom när han hade sina bra perioder. Så var det. Och han fick bo, han fick bo hemma hos mig och vara med barnen hemma hos mig. Och sen dolde han ju det här. Liksom, när han gick på avgiftningar, kom tillbaks. Och sen kanske han tog droger ändå. Så att det var väldigt svårt. Och liksom, det var en riktig, riktig jobbig period. Som tog verkligen stryk på alla.
Och när skulle du säga att han har blivit bra?
Ja, men det är nu. När han för... fyra år sedan tror jag att det var.
Och då slutade han helt?
Då slutade han helt. Och innan dess så har han nog bara liksom haft fasader.
Och vad var det som fick honom att sluta?
Det var, jag vet inte om han har pratat om det själv, så jag kanske inte ska prata om det. Men att en av barnen var i hans lägenhet och polisen kom dit. Och jag fick ett samtal på morgonen. Och då tror jag själv att han insåg liksom att det här funkar inte. Så han åkte på behandlingshem i en månad runt jul. Och... Sen har man ju alltid varit lite, så här, lite misstänksam. Liksom, man har inte riktigt vågat släppa garden. Fall liksom. Men han har verkligen, är fantastisk. Jättefin är han nu.
Och hur är relationen idag mellan honom och sönerna?
Ja, men jag tror det är jättebra. Han har ju bara lagt sig platt. Och liksom bett om förlåtelse. Och han, så att, det har varit mycket fokus på honom.
Och de har förlåtit honom?
Absolut. Det har varit mycket fokus på Magnus. Och själv så har man bara fått springa runt och liksom lappa ihop hål och rädda och liksom, du vet, så att man har nog varit en brassläckare under många års tid.
Och när kommer du tillbaka, vilket år är det här när du flyttar tillbaka till Sverige, kommer du ihåg det?
Flyttade tillbaka 2006 kanske. Då hade man en liten romans där med Bengtsing. Ja, men det var stökigt liksom, jättestökigt. Och jag kände sig fast, jag har investerat så många år i den här människan. Liksom jag ska förlåta honom, ta tillbaka honom. För att det här är nog bara en övergångsfas liksom. Men så gick det inte. Så då blev jag själv, fick en hjärnblödning i samma veva. Jag tror att det var så liksom stökigt där med skilsmässor. Och min äldsta son Isak, ja, men började stöka runt och mådde dåligt. Så att jag fick hjärnblödningen. Sen bodde jag ensam i ett hus i Sigtuna under ett par år och bara liksom försökte hand om barnen.
Och hur klarade du det ekonomiskt?
Nej, det gjorde jag inte alls. Jag fick låna mamma. Eller innan hjärnblödningen så hade jag ju ganska mycket radiojobb och mycket grejer. Men sen när hjärnblödningen kom och jag varit sjukskriven så försvann allt. Då fick jag ju, jag jobbade på Postkodlotteriet i 10 år, så jag hade ju en månadslön liksom. Så att det funkade. Jag var liksom alltid var påhittig.
Jo tack, det vet vi. Bra jobbat. Ja. Din son Isak då?
Han hade ju Aspergers och det visste vi inte om. Så jag tror att han hittade väl någon slags något lugn i att röka hasch. Och det kan väl vara så för många som har ångest och olika diagnoser. Att liksom, på den tiden var det ju inte liksom utredningarna lika... Det var inte lika liksom hippt att gå på utredningar och få ADHD-medicin och sånt. Så att han tog till den ångestdämpande självmedicineringen som inte var bra för honom. Och det innebar ju stök och destruktivt levande. Och så det var jobbigt. Det var många år då jag bara liksom, först försökte hanka mig fram och liksom på bloggen och sen bakom där så fick man springa runt och jaga tonåringar. Och det var tufft. Jättetufft.
Ja, och då får man inte heller glömma att dels så fanns ju inte Isaks pappa att hjälpa dig.
Nej, och Magnus var ute och svajade liksom och var ute och knarka själv och liksom det var otroligt stökigt. Så jag, nästan att jag är chockad att jag inte fick mer än en hjärnblödning faktiskt. Det var väldigt mycket och liksom och sen försöka vara en bra mamma till de små pojkarna, jaga honom, du vet. Jag fick ju stoppa in pojkarna i, liksom, i bilen med tecken ut och leta Isak på nätterna. Och liksom, det var det är klart att man att, tittar jag tillbaka på det så kan jag inte riktigt fatta hur man fixade det när man var ensam. Det var mycket faktorer omkring som riktigt var jobbiga. Men
fanns det bra perioder med Isak?
När han var liten, men sen när vi, jag tror att också med Isak, så när vi bodde i England så var det ju skolkläder, det var engelska skolor, det var strikt, det var regler. Och har du Aspergers så det är ganska bra att ha rutiner och strikthet. Men när vi kom hem till Sverige, du vet, hänga på stolen, keps bak och fram, säga emot fröken. Alltså jag tror att hela den här friheten vart liksom stökig för honom. Han fixar inte riktigt liksom. Så att jag tror att det var där det liksom det började lite grann. Så att när det var väldigt kämpigt.
Och han kanske kom tillbaka till Sverige också i en väldigt känslig ålder.
Såklart. Och Magnus så det var liksom löpsedlar och han mådde dåligt och det var rörigt liksom. Så vet jag varenda morgon när man åkte till liksom till skolan med pojkarna så brukade jag plocka ner löpsedlar från mackan där det stod liksom kanske något taskigt om Magnus eller det var jättejobbigt för dem faktiskt. Det var det.
Såklart. Jag menar också tänkte för Isak så här, den riktiga pappan är ute ur bilden. Magnus som han då såg som sin nya pappa lite ute ur bilden.
Du... Ja, han var ju väldigt bitter på Magnus på den tiden för Magnus försvann ju liksom så att han var ledsen liksom. Han kände sig ganska ensam. Fick mycket hjälp av min mamma. Hon var jättefin men det var många institutioner och många det vill inte gå in så jättemycket liksom på detaljer, men han mådde väldigt, väldigt dåligt. Det var många liksom vändor fram och tillbaka. Vi hade fina stunder, men den 25 augusti 2014 valde han att ta sitt liv, tror vi. Och det tog mig 4 år att våga säga det högt. För det har varit en sån skam liksom i det där att man har med mamman till någon som har tagit sitt liv. Det måste vara en riktig sketen människa. Så att det var... jag sa till alla bara att han måste ha suttit på balkongräcket och tappat balansen. Det tog lång tid, men sen någonstans så kände jag det att han valde sin väg. Och jag tror att han fick ett väldigt, väldigt fint liv. Sista åren var kämpiga. Alla är inte liksom kanske gjorda för den här planeten riktigt.
Han ville vidare.
Han ville vidare, min fina pojke. Jag satt här faktiskt och var... början när de försvinner så tar det tag innan de bara återkomma till det i drömmar och sånt. Det tycker jag, det är liksom det finaste. Man kan titta på dem och man kan krama dem. Och jag kommer ihåg att det gick ett par, kanske ett år eller någonting efter att han hade lämnat oss. Där jag fick den här bilden om att han låg i Israel, i Döda havet och bara flöt. Och det var sånt lugn runt honom. Och då kände jag någonstans att nu har han fått frid. Och det känns bra. Så att nu, jag har med mig honom överallt. Jag har inga problem att prata om såna här grejer. Jag tycker nästan att det är lite befriande.
Och du hjälper ju andra mammor i din situation att förstå också att om ett barn väljer att ta livet av sig så handlar det inte om föräldrarna. Utan det handlar ju oftast om barnets eget psyke.
Såklart. Och vad man har för förutsättningar och verktyg. Men det är väl som att liksom, då, ett barn som har tagit livet av sig och ett annat som har suttit i behandlingen på kanal 5. Vad gör jag för morsa? Liksom. Men jag tror vi alla vi kämpar. Och liksom, det är kombinationer och olika...
Du har gjort ditt bästa för dina barn utifrån dina egna förutsättningar. Och ibland så räcker man inte till, eller man räcker till. Vissa barn kan ha haft en jättejobbig uppväxt och det går hur bra som helst.
Men de är som sina pappor. Det är faktiskt en grej som... Så jag säger till alla er unga tjejer där ute. Innan ni skaffar barn, den mannen ni skaffar barn med, är så era barn kommer bli. Lite så. För det kan jag titta på. Liksom, Isak hade ju också från sin pappa, både Tristan och Lansen, väldigt mycket som Magnus. Och de här två minsta jag har är som två nördar. Så att man ser verkligen en, liksom, de här två minsta, jag tänkte, hade barn varit så här enkla som de här två små jag har nu, så hade jag skaffat 100 barn. Du vet, så jag kan bara sitta och titta på, jag har aldrig höjt rösten. Du vet, de gör läxorna, du vet, är det Charlie till exempel, ska inte hänga ut honom här, men han är så gullig. Kom han hem till mig här nu, bara så att du fattar vilken nivå vi är på. Och så ska vi äta lite sushi, jag tänker vi kan vara uppe lite senare ikväll. Så tar jag en jättefin bild på pojkarna när vi sitter och äter kvart över nio. Så jag får lägga ut den på Instagram. Jag frågar alltid. Nej, sa Charlie, jag vill inte att mina klasskamrater ska se att jag är uppe så här sent en vardagkväll. Nej, sa jag. Vi går och lägger oss, sen kan vi kanske kolla på något barnprogram. Nej, men det är för sent, mamma. Vi tittar, hellre att vi tittar lite sent på film på helgerna. Jaha, nästa käftsmäll. Och sen säger han så här. Och sen en till sak, mamma. Jag skulle vilja att du var lite strängare på att påminna mig om att borsta tänderna på kvällen. Du vet, jag bara känner mig så jäkla dålig. Du vet, så här, riktigt små såna här rättvisa. Ja, de är fantastiska. Det är alla mina barn, men de är väldigt olika.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men du berättade ju sist när podden inte släpptes att den bästa trösten för dig när du var helt lamslagen när Isak hade gått bort, att det fanns någon som kom med mat hem till dig.
Ja, jag brukar säga det till folk att ofta så skickar folk blommor och säger om det är något, behöver du hjälp med någonting så hör av dig. Men sitter du i en sån situation så hör du väl inte av dig. Blommor, det är bara en påminnelse om att du ska byta blomvatten och att de dör. Jag hade, man var så ensam, då hade jag en bloggläsare som jag inte kände privat. Men då fick jag ett meddelande med henne att utanför din dörr så står det gåva från mig. Och då var det en jättestor kastrull med spaghetti och köttfärssås. Termos, kaffe, nybakta bullar. Och du vet, vi levde på den här maten under hela veckan. Det var liksom hands on. Det är faktiskt ett tips man kan ge till alla som har någon som lämnar en för tidigt. Att finnas där på ganska liksom, ja men på andra sätt än bara, ja ni fattar.
Jag tycker inte dra egentligen några paralleller, men den här känslan av när du erkände för dig själv att han har tagit livet av sig och kunde säga det, det var då det också blev en verklighet för dig.
Såklart.
Och det har jag hört många, du vet, det var inte förrän jag sa det högt för mig själv
som det vart en sanning.
Som det blev en sanning. Mm. Jag tänker inte jämföra ett dödsfall med en skilsmässa. Men...
Nej, men man kan inte jämföra sorg. Eller jag tror så här, att många kan, jag hade folk som hörde av mig och sa så här, ja men jag förstår hur du känner, jag har förlorat min hund. Och jag kunde bara se fast, jag kunde sitta och jämföra en hund med mitt barn. Men sen någonstans, så, man kan inte, vet, den sorg kan vara lika intensiv som min sorg. Alltså all sorg är olika och den är lika liksom, mycket värd.
Du sa också att, kom ihåg att det var flera sponsorer som drog sig ur när du var mitt i din egen
skit. Ja just det, när jag var mitt i det, och det är också en sak att på något vänster är det som att när du är riktigt sänkt så finns det alltid människor som vill sätta ytterligare en kniv i ryggen på dig. Så jag hade, ja, bland annat så hade jag en samarbetspartner, jag får inte nämna några namn för jag har tystnadsavtal med dem.
Men det var
ja, precis. Nej, men de avbröt sitt samarbete med mig för de vill inte förknippas med sorg och död. Och det är också en sån här liksom, men du kan inte sparka en tjockis eller du vet, någon fruktansvärt var det. Det var många såna grejer. Och bland annat var det Isak föll från sin balkong och så hans kropp stötte i en parkerad moped nedanför hans, där han gick bort. Och den mannen som hade mopeden, han försökte pressa mig på pengar för det här liksom. Det var mycket fruktansvärda grejer som man fick liksom. Så det var inte bara det, utan det var väldigt mycket påhopp från olika håll som var väldigt, väldigt jobbiga.
Och hur tog du dig ur allting?
Jag tror bara att man sov och fick bita ihop. Bara tänka på de andra barnen. Tänk att de har en mamma också. Stark för dem. Ja, men det är så kul med Lans. Alla mina barn är olika. Men Lans har alltid varit ett musikaliskt geni. Han kunde spela gitarr bara liksom på lyssning. Hört en låt på radion eller, och samma sak med piano.
Och nu ska han vara med i Melodifestivalen den 19 februari.
Ja, kommer vi sitta och heja. Jag har hört låten, den är jättebra.
Han har skrivit den själv?
Han har skrivit den själv och han spelar gitarr. All hans musik har han skrivit själv. Och det är kul att han sjunger nu också. För det har han aldrig vågat göra tidigare. Men han är jätteduktig.
Och hur kommer det sig att han inte har vågat?
Jag vet inte. Jag tror att han har gjort musik till andra. Men sen, så, som han själv säger, att när han skriver sina texter och de är så pass djupa och så självutlämnande, så känns det konstigt att någon annan ska sjunga dem åt den. Så han måste göra det själv.
Han ska uppträda nu på lördag.
Mm. Då måste man gå in och stödrösta på honom för min skull.
Det ska också faktiskt
för att
göra.
Också för att låten är faktiskt väldigt, väldigt bra.
Jag ska stödrösta, sen tack, skickar jag fakturan.
Ja, gör det. Absolut. Klart
tror han har en chans att vinna?
Ja, det hoppas jag verkligen att han har. För det är en väldigt, väldigt bra låt.
Vi hejar på dig, Lans.
Ja, du är bäst, Lans.
Och sen är du ju tillbaka igen. Som du kommer. Du är lite som katten. Du landar alltid på alla fyra.
Ja, terrordåd och hjärnblödning och hjärtproblem. Och nu senast låg jag med dropp på Sankt
Jörgen. Vad var det? Jag
måste ha fått... kan inte vara från ön för det, eller kanske från ön. Först, jag fick rosfeber bland annat.
Och vad innebär det?
Det blir att liksom alla vävnader bara blir fullständigt liksom attackerade av.
Det är någon bakterie?
Bakterier, precis. Ja, men du kan få ett stick till exempel. Eller,
men du mår mycket bättre nu?
Jag mår jättemycket bättre. Det... Men du kan få blodförgiftning av det. Så att, jag var inne nu förra veckan igen. För att jag börjar må lite dåligare. Men nu tycker jag att du är på banan.
Du har fått antibiotika.
Ja, jag låg på dropp i flera dagar.
Sen efter Magnus träffar du ju Filip.
Yes.
Skaffar ju två barn med honom. Mm. Och då är det lite mer ordning och reda på torpet.
Ja, men det tycker jag att det var.
Och sen skiljer ni igen några år senare.
Ja, 10 år senare. Så 10 år med Magnus och 10 år med honom.
Och då är det inte ordning och reda på torpet längre.
Jo då.
Nu är det det.
Ja, nu är det.
Fram och tillbaka.
Nej, men han träffar en annan kvinna. Och hon flyttar väl in, Dalet, jag flyttar ut. Så att, och de vad verkar väl lyckliga och glada nu.
Det går fort i hockey.
Ja, det gör ju det.
Så att, och då tänker jag återigen med din, jag måste säga att du är mycket starkare än
men då flyttade jag ut, jag tänkte det var jävla arsel liksom. Sen då köpte jag ett hus i Täby. Inte lika flott som det jag hade i Djursholm, men jag älskar Täby, jag tycker det är underbart. Också lite där bara, fuck you all, det här ska jag fixa. Så att, det har jag gjort också.
Vad har du lärt dig av dina skilsmässor? Om du pratar till en annan kvinna.
Men jag tror att man får låta tiden gå bara. Det tror jag. Jag menar, jag sitter med Magnus idag och hänger med honom. Men det har gått väldigt många år. Och så här smärtfritt var det inte liksom, när vi skilde oss. Utan det tog en tid liksom.
Skulle du säga att man inte ska försöka bli bitter?
Det blir man i vilket fall som helst. Det går inte att hindra. Jag tror att det är liksom, man får gå igenom alla de olika faserna. Liksom hatet, bitterheten. Och bara försöka liksom göra det så stilfullt som möjligt.
Jag tänker också så
här. Det är klart som fasiken, man måste vara bitter och hata någon.
Vad tänker du när du hatar någon?
Ja, det vill du inte veta. Nej, men sen jag kan känna tacksamhet. För jag kan känna så här. Jag borde ha skilt mig långt tidigare. Så är det. Och jag fick Louis. Du vet, när jag minst anade ett år liksom efter skilsmässan så dök han upp. Det är liksom, du vet.
Det vänder.
Det vänder. Och det tror jag att det gör förr. Och jag brukar alltid, jag tycker om this too shall pass. lite så är det så att man känner att det här kommer aldrig gå över liksom, den här smärtan. Och så gör det. Och så kändes det inte lika farligt som man trodde det var då.
Och så tänker jag också att det är bra att vara självständig som kvinna också. Mm. Att känna som du gjorde, men jag köpte mitt eget hem i Täby.
Ja, det är ingen som kan rucka på det riktigt. Det är liksom, du vet, jag känner att nu är jag särbo hos Melowi, men jag gör mitt. Jag åker hem till mitt hem, jag har mina saker. Liksom, du kan inte bli någon slav på det viset, eller ekonomiskt beroende. Jag skulle aldrig vilja, vet. Det var jag med Magnus, så satt jag som en hemmafru liksom. Nej, man ska göra någonting. Om du så fast kan ställa dig på McDonalds. Eller, vet, göra någonting för sig själv. Var tuff.
Det är också den här grejen. Du vet vad du har, men du vet inte vad du får.
Precis.
Och den låter klyschig, men den är så sann.
Så sann.
Sen kommer ju dagen. Då...
Det känns som att vi bara pratar karar i det här programmet.
Ja, det har ju varit lite ja, din liv. Men vill du gå tillbaka till dig, nej. Johanna och postkodlotteriet?
Ja, nej. Nej, men det var... Nej.
För det är ju nu, ja, är det ju mycket... Det, ja, ja. Det är nu vi ska prata Louie. Louie. Berätta om Louis.
Han känner, vi har gemensamma kompisar och stött på varandra ute. Men jag har liksom ingen koll på honom alls. Sådär liksom. Sen kommer upp i flödet via Jan Emanuel, tror jag, att liksom, någon här går där ute. Liksom, och tänker, men ska vi, kanske, kan man åka ut och ha en konferens med jobbet eller någonting. Så vi börjar småprata med varandra. Visar sig att han bor i, jag bor i Täby. Jag bara, fan, det bor jag också nu. Vallatorp. Ja, sen gatan. Det visar sig att vi har bott grannar. Han har bott på min gata i 10 år. Så vet ni, när han dyker upp i sin stora hummer nu, så ser man bara grannarna och bara, nej helvete, där är han igen. Fast på en annan uppfart. Så att, och hans föräldrar är präster, som mina. Också uppvuxen liksom, precis på samma sätt som jag är. Så att vi har väldigt många likheter.
Och så blir ni ju kära i varandra.
Kära varandra.
Du är fortfarande väldigt nykär.
Ja, jag har varit samma sätt i år. Det är många liksom, vi pratar två helt olika språk. Men vi har otroligt roligt. Kul. Särbos tror jag att vi kommer vara. Vi kommer inte flytta ihop. Det är också så skönt att ha liksom. Då kan man bara plocka de bästa bitarna ur.
Russerna ur kakan.
Precis.
Och du hörde ju honom i min podd.
Ja.
Vad kände du?
Nej, men jag tycker att han, jag tycker det var en jättefin podd som han gjorde. Han är ju väldigt intelligent och härlig och frispråkig och grym. Men det är just det där som jag tycker är lite kul med där som jag har fattat nu. När man, att han sa till dig att ja, men hon väcker mig mitt i natten och ska ha en kram. Och det är ju jag. Och man säger kärlekens 5 språk. Jag gillar närhet. Medan han är mer en gåva. Han har jättesvårt att säga förlåt. Men han kommer upp med en kaffe på morgonen. Och då har han liksom, det är hans grej. Eller kommer att spackla en vägg och gör saker för dig. Medan jag är med, men ge mig en kram. Så att vi pratar väldigt olika språk liksom. Han säger inte god morgon på morgonen. Så ser han bara sur ut. Men så har jag 4 kaffekoppar som står på sängbordet. En iskall. Då går han upp mycket... Han går upp tidigare än mig. Och så kommer han upp varje kvart med en kopp kaffe till mig för att jag ska få den varm. Och då blir det ju liksom, och så när jag vaknar så har jag, vet, 4 koppar som står där.
Det är ju jättegulligt.
Och det är jättefint, för det är hans sätt att säga god morgon. Och det är jättefint, för jag är med och bara, åh, nu ska vi kramas här. Och, så att, när man aldrig känner varandra. Jag känner att det har gått ett år nu. Och det är jättehärligt. Jag tycker att vi mer och mer börjar liksom fatta varandra. Det är mysigt.
Och jag har ju träffat Louis. Och pratar egentligen med, har pratat mer med honom än vi har pratat med dig. Det är som du säger. Det finns ju, dels är det manligt kvinnligt. Mm. Och dels är det en otrolig kulturkrock.
Jättekulturkrock. Och han är väldigt, man tänker så här att det ska vara. Men han går omkring ett förklätt, händer doftljus. Du vet, tycker inte om att vara ute på krogen för sent. Liksom måttlig. Antidroger. Alltså... ordentligt antidroger och liksom, men han är väldigt liksom förnuftig på det viset. Man tänker ju så här, jag tänkte ju först, här har vi någon som hänger på gröna jägaren och nere på Anchor Bar och liksom,
vet
jag bara, ja, och vet du vad Sturekompaniet är? Han bara, Magdalena, har du ätit på is någon gång? Som att han vore helt oerfaren.
Och så visade det sig att han var lite mer erfaren än vad du.
Ja, men sen han har ju liksom, det som är så kul med honom, man älskar god mat. Jag bara, bosskostym. Tänker så, han är bara så här vikingaringar och, ja, men du vet, torsammare. Ja, men han är härlig, han är kul och han är intelligent och jag är väldigt stolt över honom.
Sen tänker jag också så här, men alltså, många har ju fördomar om just romer också.
Ja, men såklart.
Han är ju stolt, han säger själv, jag får säga zigenare för jag är zigenare.
Mm.
Och han pratar ju öppet om sin bakgrund med sin mormor som...
Ja, bankrånare.
Och... Ja, det är ju så roligt. Mm. Och, när han återberättar det här och han är stolt över sin historia.
Ja, ja.
Jag vet inte hur stolt han är över sin mormor, men han verkar vara lite stolt
över alla. Ja, men han är ja. Fin där. Han är väldigt lugn och väldigt omhändertagande, omtänksam.
Ja, han är fantastisk.
Ja, han är bra.
Och sen så träffar du då... någon som många har väldigt mycket fördomar om.
Mm, men det har man ju med mig också, så det tycker jag är lite kul också. För han träffar ju också någon med väldigt många fördomar. Och jag menar, jag som till exempel med hans föräldrar. Jag satt och tittade på min svägerska på julafton och tänkte, vad sjutton, har du alltid sån här lång kjol ner till, under knäna? Ja, men då hade inte jag fattat det. Och Lou har inte sagt att man ska ha, när man är med de äldre, klänningar under knät. Så att jag har gått omkring i mina tajta skinnbyxor där och liksom stroppat runt, du vet. Det är så många grejer som man lär sig nu, och jag tycker det är liksom...
Ja, men det är en tradition, det vet till mycket, och med
jag. Ja, men det vet du, att männen sätter sig först och man serverar dem, det är väldigt så här gammalmodigt. Jag tycker det är vackert, jag tycker det är så intressant att få kliva in i den här världen.
Och när Louis sätter sig först, vad säger du då?
Men han är inte sån. Du vet, jag får ju gå klädd hur jag vill, men kanske...
Vilken tur, Magdalena.
Nej, men jag menar, sen hans andra släktingar kanske, de lever ju, alla får göra som de vill liksom. Men sen märker man då att han har ju inbyggt kultur såklart. Det finns ju i blodet.
Det hör jag med.
Ja, men såklart. Och liksom... lite gammelmodig och liksom... Det får inte vara vulgärt, det får inte vara för fullt. Det får, eller för liksom... Ja, men...
Är du full eller?
Ja, nej, men du vet, men du ska göra allting med måttlighet. Det är okvinnligt att vara påverkad. Och han tycker jag hatar när jag härmar hans. Varför bryter man fast man är född i Sverige? Det fattar inte jag. Mm,
det frågade jag precis min syster. Jag bara, varför låter du så där när du har bott i Sverige hela tiden? Vad menar du?
Lou tycker att jag härmar honom som en dålig bulgar. Jag tycker det är så kul.
På tal om fördomar.
Ja, men han säger, jag har inte sagt någonting.
Nej, jag menar, alla har ju fördomar om alla.
Ja,
alltså det är bara så här, att inte tro att människor har, och det är ju egentligen bara en okunskap.
Såklart att det är.
Och det, jag tycker det är okej att prata om sina fördomar, för det är det enda sättet att bygga broar och bli såklart av med dem.
Sen är det så svårt tycker jag i Sverige idag. Man blir så livrädd, för det räcker med att du bara säger en liten grej så kan det förstöra ditt liv. Jag menar, jag är livrädd att man ska säga eller göra någonting. Liksom. Du förlorar allt. Men det är som idag nu med alla som vaccinerade eller ovaccinerade. Jag menar, du sitter ju hellre och säger att du röstar på SD än att du säger att du är ovaccinerad. Alltså, ja. Du vet, det är ett sånt fruktansvärt hat i samhället. Jag fattar inte vad det bubblar uppifrån.
Ja, men jag håller med dig 100%. Att säga att man röstar på SD för 3 år sedan.
Ja, det var ju som att säga att man bor vaccinerad idag.
Ja, det är som att säga, ja, 100%.
Ja, jag är inte värre.
Jag är ju vaccinerad nu, jag lovar. Ja. Men om jag hade varit ovaccinerad hade jag fortfarande gått runt och sagt att jag var vaccinerad.
Ja, såklart.
För jag orkar inte med människors, hur som de skulle titta på mig.
Nej.
Och jag har ju tagit själv vaccinet för lagets skull. Inte egentligen för att jag kände att jag behövde det. Med tanke på att jag både haft corona och omikron. Men, och så säger folk, ja, men det är för alla andra. Ja, men man smittar ju ner andra även fast man har tagit,
ja, men det spelar inte någon större roll. Jag fattar ju för ett år sedan när folk sa visa hänsyn. För då var det ju fortfarande våra gamla mammor och pappor och äldre. Men nu är ju alla i riskgrupperna vaccinerade.
Och nu har de ju tagit bort alla restriktioner.
Ja, jag mår väldigt dåligt över det här. Jag kommer sakna corona. För att jag vill inte vara tillgänglig. Helt plötsligt nu så är det kvartssamtal. Det är Lucia-firande. Det är du ska på skolavslutning. Du måste gå på möten. Man sitter här. Det här är mysigt att hänga med dig. Men jag kan få ångest över att man helt plötsligt måste vara tillgänglig igen.
Ja, men du måste in i folkstormen igen.
Jag hatar det, jag får panik.
Jag förstår känslan, för att nu har man nästan vant sig lite med lugnet och det här tillbakadragandet.
Ja, och bara så, nej, tyvärr kan inte komma idag för att, ja, men det var som idag.
Kanske vår ålder också, men ändå.
Jo, men jag, innan tyckte jag att det var jättekul att åka på Kallis och stå och dunka där, eller åka upp på afterski i Åre, eller du vet, tjejmiddagar. Jag har liksom det är nästan så att jag bara svettas när jag tänker på det nu. Jag har ingen lust. Jag tror att de här 2 åren har gjort mig gammal.
Men tillbaka till Lou här, och han har ju satt i, ni är förlovade idag.
Mm.
Det var ni inte, nu var ju min podd senast.
Nej, det var
senast.
Inte senast.
Så jag fick se på din fina ring.
Nej, jag hade en annan ring som jag fick i honom. Men den...
Han snott tillbaka.
Nej, jag har varit så arg på honom så jag bet sönder den och kastade på honom.
Nej.
Det är det som är med latinus, det är lite helt levande. Så jag har faktiskt köpt en ring till mig själv.
Och den, var med, och den var med riktiga diamanter.
Ja. Han bara, vad var fel på min ring? 399 kronor på billigt och fint. Jag bara, nej. Jag tar hand om det här själv.
Jag är en självständig kvinna.
Ja, ja, jag gick och köpte min egen plån.
Jag vill ha diamonds. Kan det blixtra till i ert förhållande?
Ja, men det blixtrar till väldigt ofta. Jag har aldrig haft det här förut. Men jag kan bli så provocerad av honom så jag bara vill slå honom. Vet du, jag kan titta på honom och bara säga, jag vill verkligen bara stå ihjäl dig nu. Vet du, jag blir så irriterad på honom.
Jag är rabbi vanligt.
Ja, men du vet. Och han bara, vad är det här för frågan? Det är lite bråk, passion. Och du vet, jag är så ovan vid, du vet, Sven är banal. Man har liksom inte bråkat, du vet, konflikträdda. Men här bara liksom, kan det bara brumma till. Och han är ju stor och ser rätt läskig ut liksom. Så i början så bara darrar ju läpparna lite grann när han sa någonting. Men nu jävlar, så bara upp med galen. Du ska inte säga någonting till mig. Och så liksom, så jag bråkar emot nu.
Och vad är det han kan göra som gör att du går igång på alla cylindrar?
Men bara han har noll självinsikt. Han har aldrig fel. Men då, nu tar jag faktiskt inte de bråken med honom längre. Utan nu säger jag bara förlåt. Förlåt. Det är liksom, det är ingen idé att ens gå in i liksom en diskussion.
Förlåt, om, du har blont hår. Det är okej.
Ja, men det är bara så här. Nej, men du har rätt. Så det tycker jag. Men ibland när jag är på dåligt humör så kan jag liksom, då ge mig inte.
Kan inte allt då komma?
Då kommer allt på en gång.
Ja, och allt det där man har sagt förlåt för, det kommer
upp. Ja, det kommer upp. Ja. Men jag tycker att det är underbart. Samtidigt som jag är ovan vid det.
Det kanske ger en krydda i vardagen.
Ja, men jag tror det. Jag fattar lite grann liksom det där. Det blir inte slentriant.
Men är det inte så i alla förhållanden, ibland backar man, ibland vägrar man backa, ibland är man tvungen bara för husfridens skull, bara låta det gå in genom ena örat.
Ja, absolut. Absolut. Jag är ganska liksom, men därför är det bra tycker jag, han har varit unkis långt innan han träffade mig, jag har småbarn. Så vi hänger ett par dagar, gör en massa mysiga grejer, reser, vi gör vi hittar på mycket roliga grejer. Sen är jag hemma med mina barn. Han kommer och dyker upp och så tar han lite egen tid då. Jag tycker det är perfekt. Särbo is the shit.
Jag tänker så här, dyker han upp lite som jultomten?
Ja, men det gör han med ett paket.
Men och vad skulle du säga de finaste sidorna med Louis?
Att han är oerhört omtänksam och lyhörd. Väldigt fin med mina barn. Hjälpsam, han är inte lat. Det tycker jag är väldigt, han är inte lat alls. Han liksom gör grejer hela tiden liksom. Sen dåliga sidor, han kan se trumpen ut, så kan bara säga, le någon gång för fan. Och sen att han gör aldrig fel.
Fast det kan man ju leva med.
Det kan man leva
att han
med.
Tycker att han är lite macho.
Ja, absolut. Det är lite gulligt tycker jag.
Och sen också tror jag att...
Tycker han är sexig också, tycker han är skitsnygg. Och jag gillar att han är lite stor.
Något att ta på. Och när är det bröllop?
Jag vet faktiskt inte. Vi sa att vi skulle kanske abonnera Kebab House. Men bara halva, så det fortfarande kommer in folk. Och nej, jag vet. Jag tror vi har med oss lite så här bröllopskläder när vi har åkt iväg och gjort olika saker. Så när det blir feeling så tror jag bara att vi gifter oss.
Du tror inte ni ska ha en stor fest?
Jag vet inte. Kanske. Ett romskt bröllop.
Det är ju fantastiskt.
Det var ganska kul.
Skulle du vilja ha det?
Jag vet inte. Nej, jag tycker inte så mycket om uppmärksamhet. Jag kan bara gifta mig, han och jag.
Så att du tror att det blir på någon strand någonstans?
Ja, men, jag vet inte. Vi tar det som det kommer. Det är det som är lite kul med honom också.
Tror du att du är gift inom ett år?
Ja, men det tror jag garanterat att vi är. Det tror jag.
Det här året kanske?
Ja, men jag tror också att man blir äldre lite grann. Så här. Det är så... nu man vet aldrig vad som händer, om man dör eller liksom... Jag tror att det är ganska bra att vara gift ändå. Liksom. Jag vill att om jag går vidare så ska han ha möjlighet att ta hand om alla mina saker efteråt. Och liksom, planera och fixa. Liksom. Så jag tror att det är ganska bra att ha det.
Du känner att du gillar att vara gift helt enkelt?
Jag tror att med åldern nu så tror jag att det är bra att vara gift. Bara för att man får tryggheten i reglerna.
Kommer du byta efternamn?
Jag tror att jag kommer ta hans efternamn och han kommer nog antagligen ta mitt efternamn. Men då har han sagt att om han tar mitt efternamn också lägger till så får jag aldrig skilja mig från honom för då kommer han bli så retad av sina kompisar.
Louis Graf,
ta frugans namn.
Så vad blir det då? Det blir Magdalena.
Jag tycker Graf Marti tycker jag låter fint.
Ja, det låter som en martini. Dry
eller
martini.
Magdalena Mardi Gras. Det låter också lite fint.
Mm,
Mardi Gras.
Mm. Nästan lite italienskt sådär.
Mm, man säger det fort.
Mardi Gras. Tack för att du kom hit, Magdalena.
Tusen tack för att jag fått
vara här. Tack, tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.